Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Learning Git, a hands-on and visual guide to the basics of Git av Anna Skolikari är en praktisk introduktionsbok till versionshantering med Git. Den vänder sig främst till personer som är nya i Git, men också till läsare som har använt några kommandon utan att riktigt förstå sambanden mellan filer, historik, grenar och fjärrarkiv. Boken har ett tydligt pedagogiskt syfte att bygga en användbar mental modell innan läsaren förväntas hantera mer komplicerade arbetsflöden. Skolikari använder illustrationer, färgkodning, berättande exempel och övningar på den egna datorn. Materialet introduceras stegvis från installation, kommandorad och lokala arkiv till commits, grenar, sammanslagningar, rebas, fjärrarkiv och pull requests. Genren är alltså teknisk facklitteratur och handbok, men formen skiljer sig från en traditionell kommandoreferens. Istället för att främst rada upp syntax försöker boken förklara vad Git faktiskt registrerar och varför en viss följd av kommandon får ett visst resultat. Det gör den särskilt relevant för praktisk utveckling och samarbete i projekt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en mental modell av Git byggs före den stora kommandolistan. Bokens viktigaste pedagogiska val är att behandla Git som ett system som behöver förstås visuellt. Inte bara som en uppsättning kommandon att memorera. Många nybörjare kan lära sig att skriva Git add, Git commit och Git push, men blir osäkra så snart arbetskopian, staging area, den lokala historiken och ett fjärrarkiv inte längre verkar stämma överens. Skolikaris upplägg försöker minska just den osäkerheten genom att introducera begreppen i små steg och återkomma till relationerna mellan dem. Det är en rimlig metod eftersom Git består av flera separata nivåer. En fil kan vara ändrad i arbetskatalogen, markerad för nästa commit i staging area eller redan bevarad i arkivets historik. De tillstånden är olika, även om de kan kännas lika för den som just börjat. När skillnaderna så blir synliga blir kommandona också mer begripliga. Läsaren får därmed ett sätt att resonera när något går fel, istället för att enbart söka efter ett kommando på nätet. Boken börjar från grunden med installation och användning av kommandoraden, och vilket gör att även personer utan tidigare erfarenhet kan följa den. Samtidigt kan läsare med viss vana ha nytta av repetitionen eftersom den etablerar de exempel och den begreppsapparat som används senare. Resultatet är en introduktion som prioriterar förståelse av struktur framför snabb, men skör, rutin. För det andra, färgkodade övningar gör commits och historik konkreta. Learning Git använder färg och enkla återkommande projekt för att göra Git-historiken konkret. Istället för att låta exempel domineras av stora kodbaser arbetar boken med avgränsade filer och förändringar som är lätta att följa. Ett av projekten är Rainbow-projektet, där färger kan kopplas till commits i diagrammen. Denna förenkling har en tydlig funktion. En commit är i grunden en sparad punkt i ett projekts historik, men abstrakta hashvärden och tekniska meddelanden gör det svårt för nybörjaren att se vad den punkten representerar. När ändringarna får visuella markörer blir det enklare att se ordningen mellan commits och att förstå hur senare operationer påverkar historiken. Hands-on-formatet är lika centralt som illustrationerna. Läsaren förväntas utföra momenten själv, på sin dator, medan begreppen förklaras. Det skapar en koppling mellan vad som syns i terminalen och vad diagrammen beskriver. Övningarna omfattar bland annat att skapa ett lokalt arkiv, lägga filer i staging area och göra commits. Den praktiska repetitionen hjälper läsaren att skilja på att ändra en fil och att faktiskt registrera ändringen i Git. Metoden är särskilt användbar i en nybörjarbok eftersom Git ofta upplevs som osynligt tills man granskar status och logg. Begränsningen är att förenklade projekt inte kan spegla alla situationer i stora team, men de ger en stabil grund för att senare tolka mer komplexa arbetsflöden. För det tredje, grenar, merge och rebase förklaras som olika sätt att forma historiken. En stor del av Git-kunskap handlar om att förstå hur parallellt arbete hanteras. Boken täcker skapande, byte och borttagning av grenar och går vidare till merge och rebase. Dessa moment är centrala eftersom de visar att Git inte bara sparar en rak följd av filversioner. Grenar gör det möjligt att utveckla en ändring vid sidan av huvudlinjen utan att varje pågående experiment eller funktion omedelbart blandas in i det gemensamma arbetet. För en ny läsare är den avgörande frågan inte bara vilket kommando som skapar en gren, utan vad som händer med historiken när arbetet fortsätter på olika spår. Här passar den visuella metoden väl. Diagram kan visa var en gren utgår från, vilka commits som görs på respektive gren och hur dessa förhåller sig efteråt. Boken skiljer också mellan merge och rebase, två operationer som ofta förväxlas. Merge förenar utvecklingslinjer, medan rebase flyttar eller återapplicerar commits så att de utgår från en annan punkt i historiken. Skillnaden får praktiska följder för hur historiken ser ut och för hur team bör hantera arbete som redan delats. En introduktionsbok behöver vara försiktig med sådana ämnen eftersom rebase kan skapa förvirring om den används på publicerad historik utan samordning. Skolikaris stegvisa ansats är därför värdefull. Den ger läsaren en grund för att se grenar som struktur i projektets historia, inte som mystiska sidospår eller enbart funktioner i ett grafiskt gränssnitt. För det fjärde, Fjärrarkiv kopplar den lokala Git-modellen till samarbete. Efter att den lokala grunden har etablerats behandlar boken arbete med Fjärrarkiv. Den tar upp kloning, push, pull och fetch, alltså de centrala operationer som kopplar en persons lokala kopia till ett delat projekt. Detta område är ofta där nybörjarens mentala modell prövas. När någon säger att ett projekt finns på, exempelvis GitHub, är det lätt att anta att man arbetar direkt i samma filsamling. I praktiken har varje deltagare normalt ett eget lokalt arkiv med en egen historik, medan Fjärrarkivet fungerar som en delad referenspunkt och distributionsyta. Att förstå den uppdelningen gör kommandona mer logiska. Clone skapar en lokal kopia. Push skickar lokala commits till Fjärrarkivet. Fetch hämtar information om förändringar utan att automatiskt lägga in dem i den aktuella arbetsgrenen, medan pull kombinerar hämtning med integrering. Bokens fokus på skillnader mellan sådana operationer är användbart eftersom begreppen annars ofta reduceras till en osäker vana att alltid använda pull. Den fortsätter även till pull requests, som placerar Git i ett samarbetsflöde där förändringar kan granskas innan de blir en del av en gemensam kodbas. Pull requests är inte en intern Git-funktion i sig, utan en etablerad samarbetsmekanism på plattformar för Fjärrarkiv. Att ta med dem ger boken en tydlig koppling till hur Git används i team, dokumentation och andra professionella projekt. Slutligen, boken är en lärresurs för fler än enbart programmerare. Skolikari positionerar Learning Git för personer som behöver versionshantering i personliga eller professionella projekt. Inte bara för erfarna mjukvaruutvecklare. Bland de tydligt angivna målgrupperna finns deltagare i kodutbildningar, juniora utvecklare, dataproffs och tekniska skribenter. Den bredden är sakligt motiverad. Git används visserligen främst i programvaruutveckling, men lämpar sig också för material där ändringar behöver följas, återställas och samordnas. En teknisk skribent kan exempelvis arbeta med dokumentation i ett arkiv och en dataorienterad roll kan behöva hantera kod, analysfiler eller konfiguration tillsammans med andra. Bokens språk och visualiseringar verkar vara utformade för att sänka tröskeln för dessa grupper. Författarens bakgrund inom bland annat kommunikation, UX, frontendutveckling och tekniskt skrivande ligger också i linje med ett undervisningssätt som prioriterar förklaring och användarperspektiv. Samtidigt är bokens avgränsning viktig att förstå. Den är en guide till grunderna, inte en uttömmande handbok för avancerad felsökning, komplexa merge-konflikter, administrationsfrågor eller specialiserade arbetsflöden i mycket stora organisationer. Det är inte en svaghet i sig eftersom den uttalade uppgiften är att göra grundbegreppen begripliga. För läsare som tidigare blivit överväldigade av tät teknisk dokumentation kan avgränsningen vara en fördel. När grunderna sitter blir det lättare att använda referensmaterial och teamets egna rutiner med omdöme. Sammanfattningsvis, Learning Git passar bäst för läsare som behöver en lugn och tydligt strukturerad väg in i Git. Det gäller särskilt nybörjare inom utveckling. Deltagare i bootcamps och juniora utvecklare, men även tekniska skribenter och andra yrkesroller som arbetar med filer, dokumentation eller kod i delade arkiv. Den kan också vara relevant för personer som redan använder några vanliga Git-kommandon, men fortfarande tvekar inför grenar, merge, rebas eller skillnaden mellan lokala och fjärranslutna förändringar. Den praktiska nyttan ligger i att läsaren inte bara får en lista över åtgärder utan tränas i att tolka vad Git visar och varför ett kommando behövs i ett visst läge. Det kan minska beroendet av osäkra standardlösningar och göra samarbete i arkiv mer förutsägbart. Bokens främsta särdrag i en kategori med många Git-guider är den konsekventa visuella och övningsbaserade pedagogiken. Färgkodade diagram och enkla, återkommande projekt används för att göra historik och grenar synliga medan informationen införs successivt. Många andra introduktioner är antingen korta kommandoreferenser eller breda tekniska manualer. Skolikaris bok lägger istället stor vikt vid den mentala modellen bakom arbetsflödet. Den som söker avancerade strategier för stora organisationer kommer sannolikt att behöva kompletterande material. Men som grundläggande lärresurs erbjuder boken en tydlig bro mellan JIT-kommandon, versionshistorik och verkligt samarbete i delade projekt. Om du vill stödja Anna Skolikari, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!